Och vi ska nu gå över på ett ämne som jag räknar med kommer att vara kursen ut. Vi ska tala om människans ande. Människans ande. Innan vi gör det så vill jag bara ge några små efterkommentarer till förra timmens undervisning om yttersta domen och kraftgärningarna. Och delaktigheten i Kristus lidandet. Det ena är det här att när man talar om yttersta domen, Så blir det alltid någon som blir lite konfunderad och säger att ja, men de här fåren nu, då kan man ju bli frälst genom gärningar. Men poängen är den, du kan inte bli frälst genom laggärningar. Du kan inte bli frälst genom medvetna gärningar. Men det finns de som kommer att mötas på den yttersta dagen av en gudomlig välsignelse. Därför att de har, utan att veta vad de gjorde kanske, och utan någon som helst beräkning, kanske tagandes stora risker, följt sitt samvetes bud. Men du kan aldrig tänka så här att jag struntar i nåden, utan nu ska jag se till så jag står bland fåren. Den gubben kommer aldrig att gå. Då hamnar du bland getterna. Är ni med på det? Ja. Så att alla fåren, de kommer ju verkligen att stå där som får på den yttersta dagen. När såg vi dig, herre? Det blir överraskningarnas överraskning. Det kan ni vara alldeles förvissade om. Ingen kommer att säga att jaha, det var det jag hade räknat med hela tiden. Det är det ena. Och det andra är det här att jag vill stryka under nu lite grann att vi måste se den totala situationen. Hur alltså auktoriteten, kraftgärningarna, hänger ihop med beredskapen till Kristus lidande. Därför att vi tänker så lätt på människovis. Jesus säger, dina tankar är inte Guds tankar utan människotankar. Du står mig i vägen. Och vi står så ofta Gud i vägen därför att vi tänker människotankar. Utan vi tänker så här att, jaha, nu ska vi utöva auktoritet över ondskans andemakter. Pang, då ska de inte ha någon chans att slå oss på något område. Utan nu ska vi verkligen röja ren som en bulldozer här. Vi vill gärna ha det så. Vi förundrar oss så mycket över Paulus som säger att han har en satans ängel som slår honom i ansiktet. Men det var väl inte meningen. Det får de väl inte lov att göra. Jo, det måste finnas en svaghet i våra liv för att det också ska finnas en styrka. Och att se den här syntesen av svaghet och styrka. Se detta att vi kan inte bara specialisera oss på kortsiktigt övervinnande. Säger att ja, det där med martyrskap det får andra syssla med. Jag tänker syssla med auktoritet. Det funkar inte. Å andra sidan finns det människor som hamnar i ett martyrskap och som tänker ja, nu är ju djävulen så stark här. Så nu är det väl inte att räkna med några kraftgärningar. Och Gud sitter i himlen och försöker dra dem till att göra kraftgärningar och de fattar ingenting. Därför de tycker det att nu har vi det så svårt och nu kan det inte bli några kraftgärningar. Istället för att man resonerar gudomligt att nu kärvar det så fantastiskt. Så nu ska vi verkligen räkna med kraftgärningar. Det är nu vi ska bli frimodiga till att utöva auktoritet. För nu är djävulen så på oss. Är ni med på det också? För att det blir lätt så va, att man antingen hamnar i ett martyrdike och tänker att här är ju ingen chans till kraftgärningar. Eller också så vill man liksom finnas i ett tillstånd där kraftgärningarna gör att vi överhuvudtaget aldrig har någon närkontakt med djävulen, så att säga. Någon stridskontakt med djävulen. Att vi aldrig får uppleva någon svaghet i våra liv. Och här igenkänner vi köttets två lägen, extremlägen, va? Högmodet och missmodet. Men Herren vill ha oss i en förunderlig syntes mellan de här tingen. Den kraft som fullkomnas i svaghet. Låt oss då gå in på problemet kring människans ande. Och försök att fördjupa vår bild lite grann av hur Bibeln beskriver att människan är konstruerad. Vi går till Johannes 4 kapitel. Där ska vi läsa verserna 19-24. Och vi hamnar då som bekant i Jesu själavårdande samtal med kvinnan i Sykar. Då sa kvinnan till honom: Herre, jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, men ni säger att i Jerusalem den plats finns där man bör tillbedja. Jesus sa till henne: Tro mig kvinna, den tid kommer då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni ska tillbedja fadern. Ni tillbeder vad ni känner, vad ni inte känner, vi tillbeder vad vi känner, till frälsningen kommer från judarna. Men den tid ska komma, ja den är redan inne, då sanna tillbedjare ska tillbedja fadern i ande och sanning, till sådana tillbedjare vill fadern ha. Gud är ande och det som tillbedjar honom måste tillbedja i ande och sanning. Det här är ju en liten lustig utvikning i Jesus samtal med den här kvinnan. Det möter vi ju ibland också i själavården. Att när det börjar brännas så att säga, så byter personen samtalsämne som vi talar med. Jag brukar kalla det för utspädningsprat. För att man liksom lite grann ska få en liten stund på sig att vila ifrån det som kanske känns alltför smärtsamt. Och vi ser här hur oerhört fin Jesus är. Han hänger med på det här en liten stund, men återför så småningom samtalet till utgångspunkten. Men i förbifarten hinner man alltså tala om ett riktigt och ett falskt gudstjänstväsen. Vi kan tycka att det har ju inte med saken att göra, och det kanske inte har på ett sätt. Men ändå. Nu talar man om det en stund och så återkommer man sen till hennes situation och problem. Och vad är det Jesus säger? Jo, han säger: Fadern söker sådana som tillber honom i ande och sanning. För det är sådana fadern vi har. Hur gör man då, säger vi? Är det bara tungotalet som räknas? Och de som inte har tungotalets gåva, är de då alldeles ur leken, så att säga? Nej, det är de nog inte. Det är inget fel på tungotalet. Det vill säga, tungotalet är en underbar gåva. Men jag tror att det här ställs två kontraster mot varandra. Ett formaliserat, ritualiserat gudstjänstväsende gentemot ett som är levande, ett som är ande och liv. Men ändå så är det kanske inte ett fullt svar på vår fråga. Frågan nämligen: hur gör man? Konkret, vad betyder det här att fadern vill ha tillbedjare i ande och sanning? Och ytterst sammanhänger vår vilsenhet med detta att vi har en annan människobild än vad Bibeln har. För nu stöter vi på nytt på våra kära gamla grekiska filosofer. Som delade in människan i själ och kropp. Medan Bibeln talar om människans tre dimensioner. Ande, själ och kropp. Och det vet vi att det gör Paulus i den välkända versen i första Thessalonikerbrevet 5:23. Och även om den är välkänd ska vi slå upp den. Första Tess 5:23. Men fridens Gud själv, Men fridens Gud själv, helge eder till hela eder varelse, så att hela eder ande och eder själ och eder kropp finnas bevarade ostraffliga vid vår Herres Jesu Kristi tillkommelse. Människans varelse består av tre delar, eller tre dimensioner vill jag hellre säga. För att när vi talar om tre delar så infinner sig det grekiska tänkandet nästan hur vi än bär oss åt. Då ser man en byrå med tre lådor i. Eller den här berömda måltavlan där anden är pricken som man ska skjuta på, så att säga. Och så finns det en ring som heter själ och en som heter kropp runt omkring. Men anden sitter och hukar som någon sorts gubben i lådan någonstans in i mitten. Utan jag tror att vi ska tala om tre dimensioner av människans varelse här. Vi ska så småningom gå in i Gamla testamentet och se vad de står för. För det är alltid Gamla testamentet som apostlarna predikar över. Men vår varelse består av ande, själ och kropp. Det står inte att människan är en ande som har en själ och bor i en kropp. För att det är ett sätt att uttrycka att en av dessa dimensioner skulle på något sätt vara för mer än de övriga. Utan alla tre är lika viktiga. Människan är ande, själ och kropp. Det är återigen grekisk filosofi att på något sätt skjuta kroppen åt sidan. Och säga att människan är egentligen bara ande som råkar ha ett fodral. Kroppen är lika mycket du som din ande. Själen är lika mycket du som din ande. Själen är lika mycket du som din kropp. Materialisterna ligger alltså i ena diket och säger att människan är egentligen bara summan av sina molekyler. Men sen kan man alltså bli andlig på fel sätt. Så att man säger att människan bara är ande som råkar omges av molekyler. Men människans hela varelse är ande, själ och kropp. Allt är oss givet i skapelsen. Allt är lika viktigt. Allt kommer att finnas där på den yttersta dagen. Och problemet är nu, vad är det som är människans ande? Och hur tillbeder man Fadern i ande och sanning? Är det andligt att stå med händerna i luften? Eller är det andligt att göra korstecken? Är det andligt att dansa eller är det andligt att falla på knä? Vad är andligt? Och hur märker man i sitt eget liv att ens ande så att säga är på färd? Det finns någon som pekar på magen och säger att när tankarna kommer från magen så är det deras ande som är på färd. Men själen sitter i huvudet. Är det så det fungerar? Eller hur fungerar det? Vad är människans ande? Det är en fråga som jag har varit mycket nyfiken på. Därför att den betyder så mycket. Jag tycker det är så ödesdigert om vi inte känner igen oss själva i den beskrivning som Bibeln ger. Det är lite grann som att läsa Freud. Man läser Freud och så tänker man, nu ska jag få lite snitt på mina personliga problem här. Så kommer det med tumsugning och potträning och sånt här. Och man tänker, ja, det är ju möjligt att det kan fungera på det här sättet, men jag känner ju inte igen mig. Minst nu gör inte jag det. Jag läste frågan en gång i världen för att se liksom vad det handlade om. Jag blir bara rundögdare och rundögdare. Utan på något sätt måste man ju känna igen sig. Om man inte ens känner igen sig själv, hur ska man då kunna använda den kunskapen som ett instrument för att förlösa andra? Så vi måste känna igen oss. Annars så är vi på något sätt strandsatta i den verksamhet som vi då sysslar med. Och då är det så här att precis på samma sätt som vi var tvungna att lösgöra oss från den grekiska filosofin när vi skulle gå och titta på vad tro är. Att vi verkligen fick istället tränga in i ett judiskt tänkesätt. Så måste vi också här lösgöra oss från grekiskt filosofiskt tänkesätt. Därför att, och det som trasslar till begreppet här, är ordet själ. För när Bibeln talar om människans själ åsyftas någonting helt annat än vad som menas när de grekiska filosoferna talar om människans själ och när vi gör det. För vi använder en grekisk innebörd i ordet själ där Bibeln har en judisk innebörd. Och det blir en total begreppsförvirring för oss om vi inte får bena ut de här tingen. Om man nu sätter sig ner och tittar på olika texter som handlar där orden ande och själ dyker upp. Så verkar det som om de liksom hade samma funktion. Vi kan ju titta i Lukas första kapitel och lyssna lite på Marias lovsång. Där ska vi läsa verserna 46 och 47. Då sade Maria, min själ prisar storligen Herren och min ande fröjdar sig i Gud, min frälsare. Man kan tänka det, är det två olika sätt att säga samma sak? Eller vad handlar det egentligen om? Min själ prisar storligen Herren och min ande fröjdar sig i Gud, min frälsare. Och om vi fortsätter att leta upp såna här texter, då kommer du ganska snart att finna att begreppet själ har med tanke, vilja och känsla att göra. Men till din förvåning kommer du också att finna att begreppet ande har också med tanke, vilja och känsla att göra. Och det här ger oss lätt en väldigt schizofren människobild. Alltså en människa som, ja, på något vis liknar en båt med två kommandobryggor. Det står en skeppare på den ena och en skeppare på den andra. De kör samma båt. Och det är som att vi hade en uppsättning tankar på ena hållet och en uppsättning tankar på det andra hållet. En uppsättning känslor på ena hållet och en uppsättning känslor på det andra och så vidare. Hur fungerar det här? Jo, vi måste bekanta oss med två andra begrepp för att få bilden att gå ihop. Och i den svenska bibeln nu i 1917 års översättning möter vi två ord. Det ena är ordet sinne och det andra är ordet hjärta. Orden sinne och hjärta. Och de två orden är synonyma med varandra. De betyder alltså samma sak. Det är två olika sätt att uttrycka samma sak. Sinne och hjärta. När Bibeln talar om människans sinne så åsyftas inte ögon och öron och sånt här. Utan det vi kallar själsliv, det kallar Bibeln för människans sinne. Eller hjärta. Det är därför vi har sådana uttryck som vansinne och ursinne också i vårt svenska språk. Och dessa båda ord, sinne och hjärta, står för det som vi är medvetna om i vårt eget liv av tanke, vilja och känsla. Och alltså det vi skulle kalla för själsliv, det kallar därför Bibeln för sinne eller hjärta. Men så är det så här att människans sinne eller människans hjärta behöver drivas av någonting. Det behövs en drivfjäder till det vi gör. Till det vi tänker, till våra känslor. Och i våra liv finns det två olika drivfjädrar. Den ena är anden och den andra är själen. Människans sinne är som ett piano. Som kan spelas av två olika pianister. Och det är vilken pianist som nu spelar på piano så blir det olika melodier. Ja, det är en dålig bild. Men det är inte så att vi har ett tankesystem i huvudet och ett i magen. Eller i någon annanstans i kroppen. Så man kan känna att ja, nu kommer en tanke därifrån. Den är från min ande. Eller nu kommer en tanke så där och den är från mitt huvud. Eller min själ eller vad det kan vara. Utan du förnimmer bara en uppsättning tankar i ditt liv. En uppsättning känslor. Så att säga ett viljeliv. Men frågan är, vem skjuter på ditt viljeliv? Vad är det som så att säga ger dina tankar dess inriktning? Vad finns det för en faktor som ligger bakom och skapar det som är medvetet i ditt sinne? Vi tangerar här psykologins undervisning om ett omedvetet själsliv. Fast vi ser bilden från ett annat håll. Bakomliggande faktorer som liksom skapar fram det som finns medvetet i vårt sinne, i vårt hjärta. Låt oss ta nu lite texter här ur Bibeln så ska vi se. Vi ska gå till första Korinthierbrevet 2:16. Ty vem har lärt känna Herrens sinne så att han skulle kunna undervisa honom? Men vi har Kristi sinne. I nya översättningen står det vi tänker Kristi tankar. Men det är att förenkla problemet därför att det här är inte bara en intellektuell fråga. Utan det aposteln Paulus vill säga det är att vi har samma typ av själsliv som Jesus. Och om vi går till Filipperbrevets andra kapitel så ska vi se att det här handlar om mycket mer än bara vilka tankar vi tänker. Även om tankarna naturligtvis inte är oviktiga så finns viljan och känslan där också inflätat i tankarna som en helhet. Filipperbrevet 2. 5-8 verserna läser vi. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Han som var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes mått att vara så som en människa och ödmjukade sig och blev lydig in till döden, ja, in till döden på korset. Hans sinne, tanke, vilja och känsla ledde honom in i ett alldeles speciellt livsöde. Utblottelsen in till döden på korset. Paulus säger, var så till sinne. Vi har Kristi sinne. Nu är det dags för Romarbrevet 8 igen. Vi läser verserna 5-7. Ty det som är kötsliga, de har sitt sinne vänt till vad köttet tillhör. Men det som är andliga, de har sitt sinne vänt till vad anden tillhör. Och köttets sinne är död, medan andens sinne är liv och frid. Köttets sinne är nämligen fiendskap mot Gud, eftersom det icke är Guds lag underdånigt, ej heller kan vara det. Det finns alltså två drivkrafter som formar våra medvetna tankar, vår medvetna vilja, och våra medvetna känslor. Det ena är anden. Och det andra är, står det här, köttet. Köttet och själen hänger ihop. Vi ska komma och se på det lite senare när vi läser skapelseberättelsen. Vi får bara konstatera att Paulus omväxlande använder begreppet kötslig eller begreppet själisk. Själen kan driva mitt sinne och anden kan driva mitt sinne. Det är två olika sorters bränsle för mina medvetna tankar, mina känslor och min vilja. Och som du ser här i 5:e versen så handlar det egentligen om åt vilket håll människans sinne är vänt. Åt vilket håll pekar näsan? Vad är upp och vad är ned? Vad är fram och vad är bak? Därför att när man drivs av själen, då är ens sinne vänt åt ett håll. Och när man drivs av anden, då är ens sinne vänt åt motsatt håll. Vi måste nu ta reda på vad är det för krafter vi sysslar med. Vad står anden för en kraft i sammanhanget? Och vad står själen för en kraft? Då kan vi säga så här. Själen står för det vi kallar självbevarelsedrift. Självbevarelsedrift. Och anden står för det Bibeln kallar kärlek. Men ordet kärlek har i humanismens tidsålder blivit så urvattnat och blaskigt att jag hellre vill ersätta det med uttrycket självutgivelsedrift. Den kötsliga, själiska drivkraften i människans liv är alltid ute efter att befästa, etablera, gardera, expandera människan själv inför sin omgivning. Det själiska kraftspelet formar tankar, vilja och känslor till att bevara och befästa människans egen position och eget liv. Anden söker det motsatta, söker vägar för att ge ut människans eget liv. Jag strävar efter att bli delaktig i en död sådan som hans, säger Paulus. Var så till sinnes som Kristus Jesus var, han som utblottade sig och blev lydig in till döden. Och för att vi ska se detta ifrån en lite annan synvinkel går vi nu till vetekornets lag, Johannes 12 kapitel, där vi ska läsa verserna 24 till och med 26. Sannerligen, sannerligen säger jag eder. Om icke vetekornet faller i jorden och dör så förblir det ett ensamt korn. Men om det dör så bär det mycken frukt. Den som älskar sitt liv han mister det. Men den som hatar sitt liv i denna världen, han ska behålla det och ska ha evigt liv. Om någon vill tjäna mig så följer han mig, och där jag är, där ska också min tjänare få vara. Om någon tjänar mig så ska min fader ära honom. Här står det talat om två sorters liv. Den som älskar sitt liv. Och detta egenlivet, det heter på grekiska psyke. Exakt samma ord som vi har i psykologi. Och som på många ställen i Bibeln översättes inte med liv utan med själ. Du dåre, i denna natt ska din själ utkrävas av dig. Ditt egen liv. Men som en kontrast emot detta egen liv, psyke, ställer Bibeln upp det eviga, gudomliga livet. Det heter på grekiska zoe, Z-O-E stavas. En annan sorts liv. Själen står för ett liv, egen livet, och anden står för ett annat liv, det eviga livet. Och därför är sinnet i människan någonting som kan drivas av två sorters bränsle. Om det nu är psyke som driver människans sinne. Så kommer människan att tycka att ja, men det är ju självklart att man ska ta vara på sig själv. Alla tänker på sig, det är bara jag som tänker på mig. Dum vore man väl annars? Man måste vara om sig och kring sig för att få något i sig och på sig och så här. Det är alltså tanke, vilja och känsla när sinnet drivs av själen, psyke, det egna livet. Och människan är då vänd mot det som hör köttet till, säger Paulus. Alltså använder sin tid, sin kraft, sina resurser till att befästa sin ställning och bygga upp sig själv. Det är det som förefaller självklart och naturligt, och något annat sätt att leva kan väl inte gärna finnas. Men så kan en människa bli omvänd. Och det betyder, det står faktiskt i grekiskan, sinnesändring, metanoia. Sinnesändring. Från att sinnet har varit vänt till att man liksom satsar alla sina resurser på att befästa sig själv och bygga upp sig själv. Så vänder man sig 180 grader och börjar att röra sig i den andra riktningen. Att satsa på att ge ut det man förut satsade på att samla in. Kasta ifrån sig det man förut ville bevara. Det syns det. Man blir en människa som börjar att söka en delaktighet i Kristi lidande. Söka utblottelse på de punkter där Herren vill leda en till utblottelse. För att också hans kraft ska kunna strömma igenom och fungera. Låt oss gå till Matteus 12 kapitel. Och där läser verserna 33-35. Så att vi också ska se att detta vi nu har sett om sinnet, det gäller hjärtat. Hjärtat kan vara vänt åt två håll, precis som sinnet kan vara vänt åt två håll. Hjärtat kan innehålla gott och kan innehålla ont. 33 vers. Ni måste döma så. Antingen är trädet gott och då måste dess frukt vara god. Eller är trädet dåligt och då måste dess frukt vara dålig. Ty av frukten känner man trädet. Ni huggormars avföda, hur skulle ni kunna tala något gott då ni själva är onda? Vad hjärtat är fullt av, det talar ju munnen. En god människa bär ur sitt goda förråd fram vad gott är. Och en ond människa bär ur sitt onda förråd fram vad ont är. Här står hjärtat för människans tanke, vilja och känsla. Och ur det förrådet öser människan de ord hon säger. Men Jesus urskiljer två typer. Ett gott förråd och ett ont förråd. Det handlar om en människa som är inställd på självbevarelse. Eller inställd på självutgivelse. Och när Jesus ger oss vetekornets lag så försöker han göra klart för oss. Det går inte att kompromissa. Du kan inte köra både åt norr och söder samtidigt. Den som hatar sitt liv i denna värld. Alltså, det gudomliga livet är ingenting som vi liksom på omvägar kan inkassera från Herren för att bygga upp en position för oss själva. För att på något sätt bevara oss själva eller bli något i oss själva. Utan förutsättningen för att man ska komma åt söder, det är att man inte siktar mot norr. Och hur banalt och löjligt enkelt det än låter när man säger det på det här sättet. Så visst håller vi på och försöker komma åt norr genom att köra åt söder. Om inte annat så förhoppas vi att vi ska kunna runda Sydpolen och komma upp på andra sidan. Låt oss sluta denna lektion med att läsa Jakobs tredje kapitel, verserna 13-18. Och vi minns nu att Paulus säger att köttets sinne är död, medans andens sinne är liv och frid. Han försöker undervisa oss om att så länge vi drivs av självbevarelsedriften sprider vi pest och förbannelse omkring oss. Det är precis vad miljörörelsen också säger. Det stämmer med iakttagbara fakta. Men när vi lever drivna av självutgivelsedriften, alla det som drivas av Guds ande är Guds barn, när vi gör det, då sprider vi liv och frid omkring oss. Nu läser vi Jakob 3, 13 vers. Finns bland er någon vis och förståndig man, så må han i visligt saktmod genom sin goda vandel låta se de gärningar som hövas en sådan man. Om ni åter era hjärtan hyser bitter avund och är genstridiga, då må ni inte förhäva er och ljuga i strid mot sanningen. Sådan vishet kommer icke ned ovanifrån, utan är av jorden och tillhör de själiska människorna, ja, de onda andarna. Till där avund och genstridighet råder, där råder oordning och allt vad ont är. Men den vishet som kommer ovanifrån är först och främst ren, vidare fridsam, foglig och mild, full av barmhärtighet och andra goda frukter, fri från tvivel, fri från skrymtan, och rättfärdighetens frukt kommer av en sådd i frid, den till del som håller frid. Här står talat om två sorters vishet. En som kommer ovanifrån och som alltså är den vishet som kan finnas i en människa som drivs av Guds ande. Människan blir fridsam och foglig och så vidare. Och då vet man ju vilka bucklor i plåten man får om man är det. Det kan man ju inte vara, för då blir man ju utnyttjad och då händer ju alla möjliga tråkiga saker. Ja, man kan inte ha den visheten och samtidigt befästa sin position. Du kan inte hålla reviret intakt och samtidigt drivas av Guds vishet. Som vi såg förra timmen, Guds vishet driver dig till att vinna en härlig seger i nöd, förföljelse, ångest, nakenhet, fara och svärd. Men det finns en vishet som är av jorden, ja, av de onda andarna, säger Jakob. Det är köttets sinne. Och det är alltså självbevarelsedriftens tankeliv. Människan som drivs av självbevarelsedriften tycker somliga tankar är självklara. Reagerar med känslor, glada känslor inför det som befäster honom och sörjer över det han förlorar. Medan det däremot den som drivs av självutgivelsedriften reagerar på motsatt sätt. Han gläder sig när han förlorar sitt liv. Det blir alltså en helt annan uppsättning tankar, känslor och vilja. Om man drivs av anden eller om man drivs av själ. Två sorters vishet som beror på att det finns två sorters målsättningar i livet. Två mål som man är på väg till. Och två krafter som driver antingen till det ena målet eller till det andra. Och det är viktigt att vi får se det här. Vi kan till exempel ta ett sånt exempel som intelligensen. Får man använda sin intelligens eller får man inte använda sin intelligens? Ja, det finns de som säger att andlig, förstår du, att vara andlig, det är att man får en impuls som är fullständigt uppåt väggarna, tossig, och så springer man iväg och gör det. Det är andligt. Men det här att använda sitt förstånd, det är inte andligt, det är själiskt. Förståndet sitter i själen, säger hos honom. Det är pytsan heller. Frågan är vad som driver din intelligens. Du kan vara superintelligent. Paulus var ju ingen dumskalle. Gud utväljer visserligen allra helst de som ingenting är i denna värld. Men det hindrar inte att en och annan kan få använda sin intelligens. Men frågan är, åt vilket håll är nu den intelligenta personen på väg? För om intelligensen står i själens tjänst, ja, då blir jag ju en sällsport ond och elakartad figur. Men om det finns en förkrosselse och omvändelse i mitt liv så att jag också får ställa intelligensen i andens tjänst, en andlig intelligens. Det är inte en som fungerar efter bizarra impulser och som aldrig kan tänka logiskt eller konsekvent eller någonting sånt, utan det är en intelligens som är på väg emot självutgivelse. Där också intelligensen kan, så att säga, ledd av anden få räkna ut vad som är självutgivelse i mitt liv. Var det svårt det här? Nej, halleluja. Nu tar vi rast.